Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig Carina Höglund. Idag så har jag åkt till Falun för att träffa en advokat. Det är Katarina Wikner och henne har jag lärt känna under åren här. Hon var mitt målsägande beträde och biträdde målet när Engla blev mördad. Och sen har du hjälpt mig med lite olika frågor som jag haft under åren, så vi har lärt känna varandra lite grann. Mm. Så nu är jag här i Falun hos dig på ert kontor. Och jag tänkte vi kunde börja lite grann med det här lite enkla för mina lyssnare. Du har ju även varit åklagare och nu tror jag du är advokat.
Mm, stämmer bra det.
Det finns ju både, liksom, det finns ju så många begrepp inom den här världen. Mm. Jurist tror jag är ett begrepp också. Mm. Har du lust att...
Jag kan berätta lite grann om likheter och skillnader.
Ja. Mm.
Jurist, det blir man ju när man genomgår en utbildning där man läser juridik, en jurkand. Och då har alla som läser juridik i stort sett i alla fall samma utbildning. Man kan ha lite olika kurser som man väljer till, men grunden är densamma i allt väsentligt. Och när man då är klar med sin utbildning så ska man ju då bestämma sig för vad man vill fortsätta med, vilken bana man vill gå. Och för att bli domare och åklagare och även kronofogde så måste man sitta ting. Alltså man ska vara på tingsrätt i 2 år för att lära sig hur det går till på en domstol. För att bli advokat så behöver man inte sitta ting och genomgå den här 2-åriga utbildningen, utan då ansöker man om att helt enkelt få ett jobb på en advokatbyrå. Som åklagare så genomgår man olika kurser när man blir antagen som åklagare då, som åklagaraspirant som det heter. Då får man genomgå olika kurser i början av sin karriär. Och är det som man går domarbanan så får man också då, får då först utbildas på hovrätten. Och sen får man jobba på tingsrätt under, jag tror att det fortfarande är runt 1 år. Och sen ska man åka tillbaka till hovrätten och så ska man fortsätta och bli utbildad där. Det är det som skiljer så att säga när det delar på som man väljer den ena eller andra karriären. Då.
Kan du berätta lite vad det liksom är för, vad man gör för olika jobb då?
Ja, kronofogde har jag aldrig jobbat som. Nej. Så det är jag lite dålig på.
Men det... Jag måste väl säga att jag hade ingen aning att man var jurist då.
Ja, jo, men det är man. Man är jurist när man är kronofogde. Sen finns det ju jobb inom kronofogdemyndigheten som inte kräver att man är juridiskt skolad. Men för att vara kronofogde så ska man ha en juridisk utbildning. Mm. Men om vi då håller oss till det här med att vara åklagare, ja, då är man ju statens tjänare om man säger så. Man ska ju företräda staten och det fungerar ju så att man leder förundersökningar. Man är, kan man säga lite enkelt, chef över polisen. Man ger polisen direktiv. Polisen meddelar då enkelt uttryckt att det är någon som har blivit utsatt för ett brott. Och så är det åklagaren som bestämmer vad polisen ska göra och som leder utredningen. När det gäller enklare brott eller lite mindre allvarliga brott så kan polisen själva leda utredningen och bestämma vad som ska göras. Och sen när utredningen är klar så redovisar de den till åklagaren som bestämmer om det här ska gå till åtal eller inte. Så att åklagarens roll är ju då att leda polisens arbete, att sen fundera över om det ska väckas åtal eller inte. Och sen ha målet i tingsrätten och i hovrätten om det fortsätter dit.
Och advokatens roll då?
En advokat kan ju ha väldigt många olika roller beroende på vad man har för inriktning. Det finns ju affärsjuridiska advokater. De sysslar ju med att skriva avtal, jobba åt företag kanske och inte så mycket med humanjuridik som vi säger. Men om vi tänker oss de som jobbar mer med människor och inte med företag och som jobbar, kan ju jobba med familjerätt till exempel när föräldrar kanske tvistar om barn. Eller det kan ju vara brottmål där man jobbar med att vara försvarare, där man då försvarar en person som är misstänkt och sedermera kanske åtalad för brott. eller som målsägande biträde där man är brottsoffrets representant. Och skillnaden här då mellan åklagaren och advokaten i den här brottsprocessen är ju att åklagaren har ett objektivitetsansvar. Åklagaren måste ta tillvara det som är till fördel för en misstänkt person och inte bara försöka sätta dit vederbörande. Men målsägande biträdets uppgift och även försvararens uppgift är att vara obrottsligt lojal med sin klient och är ju ett ombud mer eller mindre för klienten som ju är målsägande eller misstänkt eller tilltalad. Och har ju inte något som helst objektivitetsansvar, utan det gäller ju uteslutande att slåss för sin klient alltså.
Mm. Hur är det liksom, för advokaten har väl tystnadsplikt. Mm. Hur är det med åklagaren?
Ja, åklagare får inte heller. De har ju ett tjänstansvar. De får ju inte sprida uppgifter och så på ett sätt som kan skada människor. Sen är det naturligtvis så att det, i vissa mål så finns det ett stort intresse från allmänheten att få veta vad som händer. Och man tycker ju också att i ett rättssamhälle ska allmänheten ha rätt att veta vad som händer i olika sammanhang. Det är därför vi har offentliga rättegångar i de allra flesta fall till exempel. Men det är ju inte så att, om vi säger så länge en förundersökning pågår, så är ju den, då är det ju sekretess på den. Och då måste ju åklagaren, förutom att åklagaren ska skydda liksom sekretessen för att inte förstöra en utredning, så måste ju åklagaren också tänka på att man kan ju inte sprida uppgifter om människor som kanske skadar människor i slutändan. För att man ska också komma ihåg att en misstänkt är ju oskyldig tills motsatsen har bevisats. Då måste man vara försiktig med att och lämna information. Jag var ju åklagare när Flink sköt 1994 och hade jouren den helgen. Och då var det ju ett väldigt stort massmedialt intresse där man ville väldigt gärna få veta vem den här gärningsmannen var. Man var otroligt angelägen från medias sida att jag skulle namnge den här personen, vilket jag inte gjorde. Nu var ju inte någon fråga om, skuldfrågan var ju klar så att säga, men han var ju då i det läget innan jag lämnade ifrån med ärendet, för jag hade bara jouren den helgen, så var ju han fortfarande, han var ju inte ens häktad av domstol utan han var ju misstänkt, så att jag var otroligt försiktig med att lämna information i det läget, och det vet jag att media var inte glad över.
Det måste vara väldigt svår roll det där med balansen, för det är ju ett väldigt tryck från media. Jag vet ju att i Englas fall så var jag inte jättesams med åklagaren. Nej. Alla gånger runt. Jag tyckte att han pratade för mycket och med detaljer och så. Men ja,
nej, jag kommer ihåg det. Det är svårt. Och det är svårt att, som åklagare så måste du vara objektiv hela tiden. Och det är ju otroligt viktigt just för att man liksom ska tycka att en utredning ska gå rätt till. Det är ju att inte åklagaren framstår som partisk, va?
Du som advokat då, man kan ju behöva en advokat utav många olika anledningar. Och är det ett brottsmål, då får man ju oftast då hjälp av staten med målsägande biträde. Men är det andra mål då, om man tvistar om saker och sådär. Den ekonomiska delen så här, det finns ju olika sätt man kan få hjälp, har jag förstått.
Jo, så är det ju. Och då är det ju så att de flesta människor har ju en hemförsäkring. Och i den hemförsäkringen så finns det något som heter rättsskyddsförsäkring. Och det är ju att om man råkar i tvister, nu får det inte vara allt för obetydliga tvister, det måste röra sig om inte allt för små belopp, om man säger så, så kan man alltså vända sig till sitt försäkringsbolag och begära att man ska få använda sin rättsskyddsförsäkring i en tvist med en annan person. För att få använda den måste det vara en tvist. Så man måste veta så att säga att man är oense med någon för att man ska få nyttja den här. Och det är ju just för att kunna använda försäkringen till advokatkostnader, till ombudskostnader.
Vad heter det? Och när det gäller, när man tvistar om till exempel vårdnad och sådana saker, är det samma sak?
Det är samma sak. Det som är att om det rör sig om tvister som inte gäller familjerättsliga saker, om man kan säga vårdnad om barn eller umgänge om barn, då är det så att den som förlorar ett mål, den får ersätta den andras rättegångskostnader, och det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Om det däremot handlar om två tvistande föräldrar som inte är överens om vem som ska vårdna den eller vart barnet ska bo, då är det så att vardera parten får stå sin rättegångskostnad, som man säger. Så då vet man ju att man behöver aldrig betala mer än för sitt eget ombud, sin egen advokat. Och då ersätter försäkringsbolaget som regel 80% utav advokatkostnaderna, och så får man betala som en självrisk på 20%. Då.
Om man inte har en hemförsäkring, då finns det väl också någon hjälp från staten? Mm.
Då kan man få rättshjälp. Och det är antingen rättshjälpsmyndigheten som är i Sundsvall som beviljar det. Eller om det är så att man har en tvist som ligger i domstol, så är det domstolen som beviljar rättshjälp. Det är ju utifrån vad man har för ekonomiska villkor, helt enkelt. Och har man en inkomst som överstiger 260 000 kronor, så har man som regel inte rätt att få någon rättshjälp. Så att det handlar ju om att man inte har allt för höga inkomster. Sen får man räkna bort, även om man har en inkomst på 260 000, så får man ju räkna bort om man har försörjningsskyldighet gentemot barn, och då räknar man bort vissa belopp. Då. Och sen kan det ju vara skulder som man har, om det betyder, då kan det beloppet nedbringas. Men alltså hamnar man på 260 000 kronor eller mer, då får man inte rättshjälp och då får man ingen ekonomisk ersättning. Och där är det dessutom ett procenttal, så att då kan det vara så att man kanske får betala 40%, 30%, 20%. Har man en rättsskyddsförsäkring så är det ju aldrig mer än 20% som är självrisken. Va? Mm. Men å andra sidan kan man ju säga, har man ingen inkomst alls, då kanske man betalar 0 eller 5%. Mm. Så det finns en sån möjlighet också.
Jag funderar lite på det här med liksom, hur ser du på rättssäkerheten ändå, att kanske inte alla har råd att prova sin om de har liksom rätt eller fel.
Mm. Det där är ett jättestort bekymmer, och framförallt när det gäller trafikskador. Där är det ju så att människor som drabbas utav trafikskador, och som då försäkringsbolaget, de är ju kunder hos försäkringsbolaget från början, så att säga, eller de är kunder. Och så säger försäkringsbolaget att nej, vi ser inte att det finns något samband mellan dina besvär och den här trafikolyckan du har varit med om, så vi tänker inte betala. Och det kan ju vara människor som förlorar sina jobb, de klarar inte av att arbeta, de kan inte bo kvar i sina hem, de mår jättedåligt, och försäkringsbolaget vill inte betala ut någon ersättning. Då säger de från försäkringsbolagens sida, då får du väl stämma oss då. Och försäkringsbolagen har ju hur mycket pengar som helst. De kan ju svälta ut de här skadelidande människorna. För det de skadelidande människorna har, det är en rättsskyddsförsäkring. Som oftast är maximerad på ett par hundratusen. Och pratar man om sådana här sambandsmål, som man säger, alltså där man då ska bevisa med hjälp av läkare och intyg och anhöriga som berättar att det här var en frisk och fullt fungerande människa innan den här trafikolyckan. Men efter trafikolyckan så har hon eller han blivit jätteskadad och har ingen möjlighet till att försörja sig längre. Och de processerna, de kan kosta flera miljoner. Försäkringsbolaget har inga som helst problem att tvista och svälta ut en skadelidande. Det här är ju processer som framförallt min man har drivit i många, många år. Och sett liksom utvecklingen på det. Och han är jättebekymrad över det här. För det är ingen likhet inför lagen. Och man har liksom ingen möjlighet att ge sig in i tvister med försäkringsbolag. Fast man vet att man har rätt. Så att i väldigt stor utsträckning får man avråda klienter från att driva de här processerna. Det är väl det mest flagranta, tycker jag, när jag tänker på det. För att skillnaden är ju, när det är brottmål, då har man ju i alla fall möjligheten. Man har staten, man får ett målsägande biträde och man riskerar ingenting i de flesta fall i kostnadshänseende, i alla fall. Om man nu inte väljer att driva en process vidare då på egen hand. Va? Men under det normala förfarandet så får man ju den här hjälpen. Men det här är ett jättebekymmer och någonting som vi som sysslar med, och jag har också sysslat en hel del med den här typen av mål, är allvarligt bekymrade för faktiskt.
Ja, det blir ju verkligen inte rättssäkert.
Nej.
Utan det blir de då som har mycket pengar då egentligen, som kan driva sina fall eller våga driva dem.
Som har råd att riskera. Mm. Men hur många har råd att riskera att få gå ifrån hus och hem, som kanske har barn de ska försörja och...
Nej, det går ju inte.
Man brukar säga att det är en sak att ha rätt, en annan sak att få rätt.
Ja. Jag stämde ju staten efter de här polisens misstag och sånt i Änglafallet. Och då försökte jag ju hela tiden räkna också på kostnaderna. Det var ju en stor risk som jag tog då. Faktiskt. Men jag fick ju faktiskt, jag fick ex gratia ifrån JK.
Jag minns det. Ja,
vi förlorade ju.
Ja.
Och det jag hade inte räknat med att vinna heller. För jag ville ju mest bara att vi skulle liksom verkligen peka ut alla brister så att man kan göra en förändring. Och jag fick ex gratia då från JK, så jag slapp betala deras rättegångskostnader.
Jag kommer ihåg.
Men det blev ju mycket kostnader ändå. Det är ju vittnen man ska ha och alla sådana saker. Nu hade jag ju en otrolig tur då, för att jag fick ju hjälp då ifrån massa människor här i Sverige som hjälpte mig att betala de här kostnaderna. Men det var ju för att det är ett medialt fall.
Ja.
Det är ju så mycket andra människor som sitter där ute med... Men de här fallen som du pratar om och sen med tvister med myndigheter.
Ja, och det har man ju som till exempel i förvaltningsdomstol. Där får man ju inga, ja i stort sett ska jag säga, så får du inga ombudskostnader om du ska driva, om du har mål där. Ja, skillnaden är ju om det är socialmål, om jag säger så. Om vi säger att det är så att det är barn som ska omhändertas, då får man ju ett ombud, ett offentligt biträde. Men om vi säger att det kanske är andra frågor, försäkringskassefrågor som ska överklagas och så, då får man ju inget ombud. Och anledningen till att man inte får det, det är för att man säger att förvaltningsdomstolen har ju en utredningsskyldighet.
Förvaltningsdomstolen, vad är det för något?
Det man brukar kalla för länsrätt tidigare. Och då är det ju, här i Falun så är det ju, i den byggnaden så är det ju både tingsrätt och förvaltningsrätt. Men anledningen till att man inte får några ombud i... Det har skett i några, jag vet vi har haft något fall här på byrån, någon som fick ett ombud därför att det var särskilt ömmande. Men det är för att man menar att domstolen där har ju ett utredningsansvar. Och då ska man liksom förlita sig på att domstolen utreder det här tillfredsställande.
Jaha, det var ju lite märkligt. Så det är åklagare då?
Där finns ju ingen åklagare.
Nej.
Det kan ju röra skattefrågor, det kan röra beslut ifrån olika myndigheter som man vill överklaga. Exempelvis Försäkringskassan som tar beslut och som du känner att det här är jag inte nöjd med. De kan ha dragit in din sjukpenning och det här är något du vill överklaga. Du får ingen hjälp då. Och där kan du heller inte använda dig utan någon rättsskyddsförsäkring i förvaltningsrätten.
Man går ytterligare ett steg här då, till exempel om man vill klaga till JK, justitiekanslern. Det är väl också, för där kan man ju klaga då kring myndigheter och media och sådana saker. Det ska du ju också klara själv om jag har förstått det rätt.
Ja, men sen är det väl så att om det är en tvist med staten, då kan du nog möjligen kunna få ersättning. Men det där, jag har aldrig ställts inför problemet, så jag är lite osäker på i vilken utsträckning.
Jag fick ju genom försäkringsbolaget en del rättshjälp.
Precis, rättsskydd.
En viss del.
Men alltså, för där är det ju, JK är ju statens advokat, va? Så att då är det ju en tvist. Men just i förvaltningsdomstolen, där är ju ändå väldigt mycket viktiga beslut fattas och viktiga domar tas, det som inte rör omhändertaganden av barn eller missbruksvård eller något sånt, där får man inget ombud genom statens försorg och man kan inte heller nyttja sin rättsskyddsförsäkring.
Tycker du att det är någonting man borde få?
Ja, tycker jag absolut. För det handlar om en likhet inför lagen. Det handlar om att människor ska kunna få sin sak prövad. I varje rättssamhälle pratar man om vikten av att kunna få sin sak prövad. Men har du inga ekonomiska möjligheter så kan du egentligen inte få din sak prövad. Det blir ju bara en chimär, som jag ser det. Så jag tycker att det är väldigt... Jag tycker det är orättvist, helt enkelt. Och vi advokater kan ju inte... Jag menar, jag har ju hjälpt många genom åren och jag har gjort det utan att ha betalt också. Och jag är en sån person som blir väldigt engagerad och tycker att det är klart jag vill hjälpa till. Men jag menar, jag driver ju också ett företag. Jag kan ju inte åta mig att hjälpa väldigt många utan att liksom ta något betalt. Det finns ju ingen annan företagare som gör heller. Men i särskilt ömmande fall ibland så gör jag det ändå. Eller fortsätter att hjälpa någon klient med någonting som jag vet att han eller hon behöver.
Jag skulle då, om jag var klient då, så skulle jag känna mig till besvär och jag skulle tycka att det var jobbigt också när man inte kan få riktig... Mm. Alltså hjälp då från staten eller så. För då blir man ju en belastning också, så ska man liksom vara tacksam. Det känns fel.
Ja, nej, jag tycker också det är fel. Va? Men ibland känner man ju att det här känns så hopplöst. Och hur ska den här stackars människan överhuvudtaget få någon fason på det här annars? Va?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag tänker om vi ska hoppa lite tillbaka till det yrket som du har nu som advokat. Jag tänker att när ni sitter i rätten, och även då, jag vet när vi var i rätten för mordet på Engla, min dotter, så alltså, ni får ju uppleva så mycket hemskt. Alltså, både du som advokat och domaren och nämndemän. Till exempel så när bilderna visades på Engla, då gick ju vi andra anhöriga, vi gick ut, vi ville inte se det. Nej. Men ni andra, ni blir ju tvingade att se så mycket hemskt och höra så mycket hemskt. Hur hanterar man något sånt?
Det är jobbigt naturligtvis. Sen tror jag att man genom åren lär sig att hantera det på ett professionellt och yrkesmässigt sätt. Va? Det betyder ju inte att man avskärmar sig, för det är klart att man känner, man kan, och jag tycker med åren känner man nästan mer. Man inser ju äldre man blir att livet är skört. Och man kan, tycker jag, lära sig att man känner in människor och människors känslor på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde för 30-35 år sedan. Det tror jag är för att när man är i början av sin karriär, då är man liksom så fokuserad på just juridiken. Och den tar så mycket utrymme. Så det här andra kanske du inte riktigt har utrymme för att ta till dig. Jag tror att jag med åren har blivit en bättre lyssnare. Och jag tror att jag har lärt mig att hantera människor och människors sorg och så, utan att jag för den skull visar att jag själv tycker att det är jobbigt. För att en klient är ju inte betjänt av att jag sitter och gråter, även om jag kan gråta inombords. Men jag tror att det är viktigt att man har den här empatiska förmågan och att man liksom kan känna med klienten, men inte låta det ta över så att det liksom gör att man inte utför sitt arbete på ett professionellt sätt. Men jag tycker det kan vara fruktansvärda saker man hör och känner, och jag kan bli väldigt, väldigt berörd i rättssalar. Som sagt, var nästan mer nu än vad jag blev för 30-35 år sedan. Jag har ingen handledning eller går inte att prata med någon. Vi är ju kollegor, man kan liksom prata om saker på det viset då, kanske att det är någonting som har varit jobbigt. Men det är ju mycket sånt som man får bemästra på egen hand helt enkelt.
Ja, jag tror det är viktigt att komma ihåg att ni är människor.
Ja, det är det. Men vi måste också tänka på att våra klienter är människor.
Ja.
Det är inga brickor i spel, och det är väl det jag tänker ibland med åklagare. Åklagare träffar inte människor på det sättet som vi gör. Det är det som är den stora skillnaden, och tycker jag den sanna glädjen i jobbet att vara advokat. Att man hjälper människor, du träffar människor i kris. Och du försöker göra ditt otroligt förtroende att få hjälpa en människa som lägger liksom sitt liv i mina händer. Och det tycker jag är en stor ödmjukhet man måste känna inför, att någon vill ge mig det förtroendet. Och just den känslan av att man hjälper någon, får förtroenden, den får man ju aldrig som åklagare. För där läser man bara förhör, man läser berättelser, och sen bildar man sig en uppfattning om bevisningen räcker, och så åtalar man. Och så glömmer man kanske bort och tänker inte så mycket på de här bakomliggande orsakerna och det som faktiskt kanske också betyder en hel del. Och det blir lite stelbent, och framförallt kan jag tycka ibland med unga nitiska åklagare som driver saker och ting ibland på ett sätt som jag tycker kanske är lite mindre lyckat.
Nu när jag är här hos er på
Advokatfirman Wikner.
Advokatfirman Wikner, ja. I Falun, så kanske du kan berätta lite grann om, för det är olika på olika advokatbyråer. Mm. Vad är det ni har så här som era specialämnen eller områden? Och...
Mm. Min man, han har ju varit advokat betydligt längre än jag. Och han har ju då ägnat sig under de allra flesta år åt skadeståndsrätt. Och försäkringsrätt. Framförallt skadeståndsrätt. Och det är någonting som har legat honom varmt om hjärtat i alla år. Och han har alltid velat hjälpa den lilla människan, som han har sagt. Så att när jag då tröttnade på att vara åklagare och vi öppnade den här byrån tillsammans, så har ju jag också jobbat en hel del med skadeståndsrätt. Men eftersom jag hade då ett förflutet som åklagare, så tyckte jag också att jag ville fortsätta jobba med brottmål. Och dessutom så tror jag ju att det kan vara bra att man inte håller på att jobba med samma sak hela tiden. Men det som vi jobbar med på den här byrån, det är ju framförallt brottmål, skadeståndsrätt och familjerätt. Det som tar väldigt mycket tid här på byrån, som min man jobbar med, det är ju tillsammans med Narkolepsiföreningen. Han hjälpte ju då ett antal föräldrar till narkolepsidrabbade barn som hade fått den här svininfluensasprutan att hitta rätt i hur man skulle hantera det här i den här djungeln och möjligheterna att driva rättsliga processer. Så att då rådde han dem att bilda en förening, och det gjorde de. Och sen hjälper han då föreningen och har väldigt många drabbade. Framförallt ungdomar och barn då, men även vuxna personer som har fått narkolepsi till följd av den här sprutan. Så det är sånt som han sysslar med. Och han har jobbat med det här ända från början och sett till att det har blivit en lag som han i och för sig vet jag inte är fullt ut nöjd med. Men att människor ska få ersättning. Och han driver de här frågorna tillsammans med andra advokater också som liksom hjälper honom i den här hanteringen, vilket är ett jättestort ärende här på byrån.
Jätteviktigt. Mm. Det är ju otroligt viktigt att vi har advokater som engagerar sig i såna här stora frågor också.
Ja.
För jag tänker, det är väl människor från hela landet?
Ja, det är det. Det är väldigt många. Han drev ju de Estonia. Han hade ju också många överlevande och sådana som var efterlevande då, som hade mist. Det hade han också. Det vet jag, han har sagt att han lärde sig väldigt mycket av.
Ja.
Just det här med sorg. Det fanns människor som tyckte att man skulle bärga båten. Och de pratade otroligt mycket om hur viktigt det var att göra det. Sen fanns det de som lika angeläget sa att nej, det är en grav, låt dem vila i frid.
Mm.
Och det där vet jag att han sa, att han lärde sig så mycket att sorgen har så många ansikten och man måste få välja att sörja på olika sätt. Så det här jobbet innebär att man lär sig väldigt mycket av människor.
Jag är otroligt imponerad av er, för att ni har så mycket olika saker. Och sen är det så mycket juridik. Och alla advokater jag träffar hittills, alltså, jag fattar inte hur ni kan få plats med allting i huvudet. jag är verkligen imponerad av er yrkesroll.
Ja, men det ger väldigt mycket. Det ger otroligt mycket. Sen får man träna hjärnan också.
Mm.
Så man har mycket i huvudet.
Ja.
Nej, så det är väl det vi sysslar med på den här byrån då.
Ja, tack så jättemycket Katarina för att du har tagit dig tid.
Mm.
Du är ju förstås fullspäckad med jobb jämt. Men jag är jätteglad att jag fått komma hit och fått lära mig lite mer om din roll och hur det fungerar på en advokatbyrå lite grann.
Du är alltid välkommen, du vet du.
Ja, jag kommer tillbaka.
Ja, det får du så gärna göra. Tack.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.